Du lyssnar på Rosenträdgården av Tracy Rees i översättning av Carina Jansson, uppläst av mig, Lisa Welinder. Mabs, London 1895. Metallstegen i iskällarens vägg skallrade när Mabs klättrade ner och det knöt sig i magen på henne. 12 meter nedanför markytan nådde hon botten och blev stående i knädjup skugga. Kylan var tunn och grön och sylvass och den skar genom blusen och jackan hon svept in sig i, till och med genom yllehalsduken som en av varvspojkarna hade gett henne. Hon hade lindat den flera varv runt halsen och nedre delen av ansiktet, men kylan nådde ändå in. Hon fick snart sällskap av 3 andra arbetare, alla givetvis pojkar, som nickade kort mot Mabs och mot varandra. Det var en egendomlig skymningsvärld här nere. Ropen och smällarna från kanalkajen högt ovanför dem lät dämpade och avlägsna. De staplade isblocken stod höga och tysta och Mabs kunde inte skaka av sig känslan av att de iakttog henne. Det var som en scen ur en mardröm, tänkte hon. Egentligen borde hon vakna med en flämtning och känna lättnad över att det inte var på riktigt. Men det var på riktigt. När hon kommit till sin arbetsplats den morgonen hade hon till sin fasa fått veta att hon skulle arbeta nere i iskällarna. Som för att göra ont värre var det inte ens rätt säsong. Det var på vintern som isen anlände från Norge. Glittrande berg som lossades från pråmarna och sänktes ner i källarna. På sommaren togs allt upp igen, lastades på vagnar och fraktades hem till de rika. I oktober slapp man vanligtvis undan, men den här veckan var varm och solig med en klarblå himmel. Sommarvädret innebar att de välbärgade ville servera is på sina middagsbjudningar igen och glassförsäljarna hade bestämt sig för att hålla öppet lite längre än vanligt. Så Mabs och de andra hade klättrat ner för att hämta upp det sista av isen. De såg sig omkring och försökte avgöra var de skulle börja. Deras uppgift var att flytta de stora grönaktiga isblocken inom räckhåll för den gigantiska tången som firades ner i en grov kedja från markytan 12 meter ovanför. Mabs och 2 av pojkarna tog i av alla krafter och började knuffa ett motspänstigt isblock medan den tredje pojken, en lång grabb med yvigt lingult hår, anförde dem och drog kedjan så långt den nådde. När blocket låg på rätt plats fäste de tången ordentligt innan de ropade åt Schweizer Louis att hissa upp det. Så fort ett block var borta tog de itu med nästa. De flesta av de vanliga isarbetarna hade rest tillbaka till sina hemländer, Schweiz, Italien eller Frankrike. Några enstaka, som inte hade mycket att återvända till, arbetade vid kanalerna året runt. De kallades för allt möjligt, spanjacker, snigelätare, spaggar, utan att någon brydde sig om deras faktiska nationalitet. Bortsett från det passade de in ganska bra. Det var bara Mab som inte skulle ha gjort det, om någon hade vetat. Hon var inte någon typisk arbetare. Hon kunde i bästa fall beskrivas som späd och det hade varit väldigt ont om mat den senaste tiden. Men pappa hade brutit ihop av sorg när mamma dött för nästan ett år sedan och Mabs hade 6 småsyskon. Någon måste tjäna någonting, så Mabs klädde sig som en pojke, stoppade in håret under mössan och kallade sig för Mark. Eftersom hon höll sig för sig själv gick hon miste om allt vänskapligt gnabb som gjorde arbetet uthärdligt. Men hon var rädd för att bli avslöjad som flicka. Därför bet hon ihop, arbetade hårt och höll tyst när pojkarna bröt monotonin med skämt och skratt. Pojkarna som arbetade bredvid henne nu hette Big och Mikey, hade hon förstått. Och den tredje kallades Kippa, vilket hon för hans skull hoppades var ett smeknamn. Hur som helst känner inte mycket till att skaffa vänner. Arbetarna förflyttades från last till last utifrån behov. Man tillhörde aldrig samma lag särskilt länge. All möjlig sorts last fraktades på Regent's Canal. Timmer, spannmål, arsenik, gödsel. Men det var isen Mabs hatade mest. Den var hal när man ville att den skulle vara stabil, klibbig när man ville att den skulle glida och illvillig i största allmänhet, tyckte hon. Många timmar senare darrade hon i hela kroppen och hade ingen känsel kvar i fötterna. Hon var inte ens säker på att hennes försumbara styrka var till någon nytta längre. Utmattningen, kylan och det svaga ljuset hade bedövat hennes sinne.